Gustav Laxell här på Missionstorget i Karis. Jag tycker att det var så roligt när ni berättar i den här lilla historiken som ni har skrivit över Missionstorget 30 år. Att när ni startade i maj 92 så räknade ni med en dagskassa på 80 mark på den tiden. Då skulle ni liksom klara er vidare framåt. Det gick betydligt bättre än det och ganska fort, eller hur?
Ja, det har gått väldigt bra. Ända sedan början så har vi haft ganska stabila mängder kunder och kassor. Att mellan 60-70 kunder på tisdagar och som bäst runt 100 på lördagar.
Nu om jag får fråga, om ni talar om en kassa då i början på 80 mark så där som mål. Så hur ser en dagskassa ut för ett missionsstory? Idag.
Nu under pandemin så har det varit lite lägre, rört sig mellan 200-300 euro per gång som vi har haft öppet.
Men då när det är inte pandemi så kommer ni då, till lite bättre summor?
Då kommer vi till lite bättre summor och någon bra vår lördag så kan det nog komma 500 euro beroende på lite vad vi har fått in för donationer och om vi har sålt några säckar trasor så ger det alltid lite till i kassan också.
Ja, vi ska berätta strax vad allt hela detta frivilliggäng gör. Men jag såg också i den här lilla historiken en bild på en ganska lång kö vid dörren. Det är inte heller ovanligt här.
Nej, det är inte ovanligt. Och nu har det varit under de här coronaåren så har det inte varit lika långa köer. Och sen när vi ändrade lite våra öppethållningstider på tisdag så hade det blivit jämnare kundström.
Men jag tänker nu en kö i alla fall. Jag menar, Lopptorg finns det ju nog ganska gott om. Vad är det tror du som lockar just på Missionstorget?
Jag tror att det som kanske lockar folk hit är dels att vi har ett väldigt stort utbud av kläder. Och vi säljer kläderna väldigt förmånligt. För att det är också en av våra grundpelare här att vi hjälper inte bara med de pengar som vi får in utan vi anser också att man kan hjälpa människorna här i Karis genom att sälja kläder förmånligt för den som behöver.
Annars kan man ju säga att pengarna som kommer in, de går ganska långt bort från Karis egentligen.
Jo, de går långt bort och för tillfället så har vi understött två projekt i Afrika. Ett i Etiopien. De här hjälpbidragen går via Finska Missionssällskapet. Att i Etiopien så är det ett hem för föräldralösa barn som vi bidrar till i orten heter Dessi. Och sen i Senegal så är det mer ett sånt här utbildningsprojekt och hjälpprojekt bland för ungdomar och framförallt också för flickor.
Det här är två projekt som ni har stött nu, men under årens lopp så är det ju ganska många som har fått av de här Karis-pengarna.
Jo, det är många som har fått allt ända från Pakistan och till Hongkong och olika Tanzania och Etiopien och också vårt östra grannland har fått bidrag härifrån att vi har understöder ett flickhem för före detta gatubarn i Sankt Petersburg.
Hur går det med det projektet just nu?
För tillfället som jag hörde här i veckan av vår kontaktperson i Österbotten så nu lyckas man få pengarna dit skickade. Att det var lite krångel här i början av mars att få pengarna men nu löper kontakterna och de Pietarin Katulapset eller som det också heter Sankt Petersburgs blåvita änglar i Kokkola som sköter om den här kontakten så de har personlig kontakt med den här ordförande för Sankt Petersburgs barnskyddssällskap och på det viset så har bidragen gått fram.
Nu nämnde du kläder som dels hjälper så att säga lokalt när man får tag på begagnade kläder för ett billigt pris. Men vad mer säljer ni här? Ni har ganska mycket på era hyllor faktiskt.
Vi säljer ju allt som finns i hushåll och vad man behöver. Och vi säljer ju det som vi får in, det som folk hämtar hit. och det är vi väldigt tacksamma för de bidrag och gåvor som vi får, att folk hämtar saker hit. Att det kan vara fråga om koppar och fat och tallrikar och gafflar och knivar och allt möjligt smått. Leksaker får vi ganska mycket och böcker och nu och då lite prydnadssaker och nu och då så kommer det också någon arabiakaffekopp eller något virkala glas eller någonting sånt i lådorna.
Och det tar ni naturligtvis gärna emot. Hur är det med möbler? Det brukar vara ganska eftertraktat.
Möbler är eftertraktade, men tyvärr så har vi ganska trångt här, så att vi håller oss till, vi kan endast ta emot mindre möbler, någon enstaka köksstol eller något nattduksbord eller någon liten hylla, men stora möbler som soffor och länsstolar och sängar och sånt har vi inte utrymme för att ta emot, tyvärr.
Hur stor grupp frivilliga är det som jobbar på med det här missionstorget?
Vi är ungefär ett 20-tal för tillfälle. Det har varierat lite under åren. Ibland så är det lite flera och ibland lite färre. Nu har det varit lite under coronatiden har det varit lite färre här. Men nu den här våren så har vi märkt igen att folk gärna kommer hit och hjälper till.
Hör du, det sitter ett gäng damer här bredvid oss också och sysslar med någonting. Det är ju inte bara att hålla så att säga butiken öppen, utan det pågår ganska mycket jobb i kulisserna.
Ja, nu här bakom så har vi tre damer som sitter och klipper av överskottskläder, sådana som inte har gått åt att sälja och sådana som inte går att sälja. Så klipper de till trasor, kanske så där ungefär 30-40 centimeter stora trasor som vi sen säljer säckvis till. Det är olika småföretag och verkstäder som köper. Just för en stund sen så var det en säck som gick här på 15 kilo trasor.
Så det är också en ganska stor del av det här arbetet?
Arbete är det ju, mycket med det här klippandet. De klippar för hand och som tur är så har vi ju saxfabrik nära, så att vi har saxar av god kvalitet.
Ja, precis. Från grannbyn Fiskars kan jag tro. Hör du, hur mycket tid krävs det av den som är med och jobbar frivilligt här?
Egentligen så finns det ingen övre tid. Att här är många som går regelbundet på tisdagen 2-3 timmar och på lördagen 2-3 timmar. Och däremellan så är någon här och städar och gör någonting annat smått.
Så sysselsättning finns det?
Sysselsättning finns och det är också en sån där social funktion att folk kommer hit samman och man träffas och får sitta och prata och så. Och vi har ju deltagare från både finska och svenska här, så att ibland pratas det finska och ibland svenska och ibland både och, att det är en sån här praktiskt tvåspråkig grej.
Och så tänker jag också på att den här gemenskapen i att hjälpa ut i världen. Hur mycket diskuterar ni era mål för pengarna?
Ibland diskuterar vi lite, men oftast är det nog ganska så där vardagliga och praktiska saker som man diskuterar och pratar.
Inga politiska frågor som styr här?
Nej, varken politiska eller religiösa frågor diskuteras väldigt lite. Att var och en får ha sin tro och sin övertygelse för sig själv utan att försöka övertyga någon annan.
Maj-Grethe Lindros, du är en av de aktiva damerna som jag har nämnt här när jag talar med Gustav som klipper trasor. Vad är det här för ett jobb, tycker du? Gillar du det?
Jo, jag tycker det är trevlig samvaro. Det är en social kontakt. Man längtar varje gång hit. Och man gör stor nytta.
Ja, det är det som ger dig någonting, att du känner att du gör nytta.
Absolut, absolut. Och det är trevligt. Alla är glada och nöjda. Och vi vet att vi gör en god gärning.
Absolut. Om du skulle få säga nu, Maj-Grethe, vem tycker du i världen behöver mest stöd i dagens värld?
Ja, det är så många. Alla nu, man har ju tänkt på det här kriget. Dit far ju tankarna fort. Fast vi har också i vårt eget land har vi människor som behöver hjälp och stöd. Men nu går nog tankarna till kriget och före det den corona.
Ja. Hörde, du har varit 20 år med i det här jobbet. Det är lång tid.
Jo, är det nog. Det är sant.
Hur lockades du med från början?
Jag träffade en som är hon, Karina, som är tycker jag åtminstone är nästan huvudperson här. Och hon sa åt mig så här att jag hade ju ändå barnen ännu så där i skolåldern. Och jag tyckte att jag skulle kunna göra något annat också. Jag jobbar ju så för fullt, men jag vill ändå någonting annat. Så sa hon, kommer du med, sa hon. Kom med oss. Och så kom jag. Och jag trivdes från början.
Det är ganska mycket du har gjort här. Det är inte alls bara klippande av de här textilierna.
Nej, jag har strykit mycket. Och jag har diskat mycket och städat. Allt möjligt. Allt möjligt. Utom i kassan.
Okej. Okay. Ja. Ja, det kan man ju säga att när folk kommer till Loptori idag så de vill gärna ha att det ska vara fräscht. Städat, fräscht, rent, jo. Struket.
Alltså kommer man på sådana kläder som är söndiga eller smutsiga så omsätter man bort i rosk. Det kastar man, inte börjar man sälja sånt åt folk heller. Man skulle inte ens donera det heller.
Nej. Så det är ganska viktigt idag, faktiskt.
Det ska vara rent. Ja, det har du rätt i.
Anneli Winsten, vad är din uppgift en sån här födelsedag som ni har här på Missionstorget idag?
Ja, det är nog mest att gå igenom nya saker, prissätta och föra ut på hyllorna och se till att det är nog något, att det är lite snyggt och redigt och så.
Mm-hmm. Men när du prissätter, hur tänker du då? Ska det vara så billigt som möjligt, eller?
No, förut var jag lite av den åsikten att ganska billigt, men nu tycker jag att vi borde få lite mer kanske få saker, och för att här är ju väldigt mycket fina saker. Ja, så vi försöker hålla en sån här, vad ska vi säga, human prissättning, att dyrt är här ju inte.
Är 10 euro mycket för ett klädesplagg?
Jo, absolut. Jo, då ska det nog vara något riktigt extra.
Okej, okay. Så det rör sig om 1, 2, 3, 4, 5 euro?
Absolut, jo. Ja, där omkring.
Det är nog säkert bra. För det är ju just det också som lockar, eller hur?
Jo, det gör nog mycket det att vi har mycket kunder.
Har ni stamkunder som kommer?
Det har vi också. Det har vi också.
Ni har liksom ett troget gäng som kommer och kollar vad som har kommit in.
Ja, de är vi väldigt tacksamma för.
Nu har vi talat mycket om de här kläderna, men vad annat lockar här? Vad kommer folk att leta efter?
Sen finns det ju sådana som tycker om att se att finns här lite värdefullare porslin som Arabia, Rörstrand, det kan locka. Och vad kan jag nu säga, mycket andra saker som vi har här, handarbets saker som man, garn, skor.
Ja, Gustav nämnde också till exempel leksaker. Hur är det med barnfamiljer, hittar de hit?
Jo, och böcker, tidningar.
Det är bra, tack ska du ha. Gustav Laxell, när du har skrivit den här lilla historiken över 30-åriga missionstorget i Karis så ser jag att din titel är sekreterare för den här missionsföreningen som håller uppe missionstorget. Du har varit med från början, från 92 var jag förstår.
Jag har varit med från 92, jo. Att det var, jag kommer inte ihåg vem det var som frågade om jag kommer med i den här föreningen, och så ställde jag upp och genast då så började vi med att fundera på den här. Att ha ett lopptorg. Jag har alltid som lite både historiker och jag var historielärare och religionslärare, så det här med gamla grejer har lite varit min grej också.
Okej, så det är därifrån du kommer, från skolvärlden och in i lopptorgsvärlden.
Ja.
Bär du med dig det här hjälpintresse från unga år, från din egen familj?
Jag vet att mamma var med i olika sådana hjälporganisationer och syföreningar och kummartor och Röda Kors och pappa lika så att.
Du är van vid det?
Jag är van vid det, jo.
Okej. Okay. Men har du annars varit med i kyrkliga sammanhang? Är det den vägen?
Det här är nu som mitt sätt att vara med i kyrkliga sammanhang. Att, då jag varken sjunger eller... Så är det nästan sådana praktiskt man måste hålla på med.
No, det går ju bra för missionstorget, för 30-åriga missionstorget, och jag förstår att ni blickar framåt och kommer att fortsätta med det här arbetet. Men under de här 30 åren så har det ju nog hänt en del grejer som har lite bromsat upp. Jag tänker på olika bränder till exempel som ni har drabbats av.
Jo, här har varit direkt i våra utrymmen så har vi inte haft brand, utan det var i samma fastighet, och då blev hela vårt lager och alla våra saker vattenskadade, så vi tömde hela huset och började från början här en gång.
Och det var inte bara en gång utan flera gånger?
Flera gånger, jo, två gånger. Andra gången klarade vi oss bara med förskräckelsen, så att nu får vi se vad som händer här i framtiden.
Ja, okej. Men det där, ja, ni fick liksom ta lite av en omstart så att säga.
Ja, det var, vi hade några, en sommar hade vi, var vi utlokaliserade här till ett garage här i närheten och sålde bort lite vad vi kunde rädda under den här, som inte blev vatten- och rökskadat.
Vi talade här för en stund sedan också om på vilket sätt ni samlar in. Nu för tiden förstår jag att folk kommer hit med sina prylar och grejer och kläder som de vill donera till er. Men ni har försökt med lådor ute på stan.
Jo, från början så hade vi en låda inne i centrum där folk lämnade saker. Det var ett samarbete här med Pingstförsamlingen, och sen blev det vanligare att folk hämtade hit direkt, och sen hade vi en insamlingslåda utanför, och sen för något år sedan så ändrade brandsäkerhetsföreskrifterna att det blev omöjligt att ha någon insamlingslåda. Att brandmyndigheterna ansåg att det var en viss risk att ha en öppen låda med kläder i och sånt.
Så det blev stopp på det?
Det blev stopp på det. Vi skulle måste ha haft det 8 meter från väggen, och då skulle vi vara ute mitt på barngatan, och det var inte riktigt lämpligt.
Vi talade också för en stund sedan om damerna som sitter och klipper trasor nu, som också bringar in pengar här. Jag förstår att det här med att få in kläder som sen inte går att sälja vidare, så det är lite av ett problem, alltså återvinning av textilier.
Ja, det är ett stort problem för tillfället, men vi hoppas ju nu att Rosk'n'Roll har ju börjat med en viss liten insamling i liten skala. Jag såg att de skrev att de hade ett 600 liters kärl i Horsbäck som de samlade in kläder. Med den erfarenhet som jag har här av kläder, så det skulle fyllas relativt snabbt, 600 liter.
Okej. Okay. Hur noggranna är ni, alltså vad allt går så att säga till spillo?
Till spillo går egentligen ingenting, utan vi försöker så långt som möjligt att allt ska gå till någon form av återanvändning. Att de saker som kommer hit ändå ska få ett liv till.
Jag förstår att ni lite väntar på nya EU-direktiv till och med.
Ja, de är på kommande, att från 2025 så ska det vara obligatoriskt med insamling av resttextilier i landet. Att då så hoppas vi att sånt som är väldigt smutsigt, sånt som är söndrigt, sånt som på något sätt inte går att återvinna, att man då kan ta de här fibrerna tillvara och då tillverka nya tyger och sånt av restmaterial.
På det sättet är ni ju moderna, för en av ledstjärnorna förutom det här hjälparbete och loppisarbete så är ju faktiskt återvinning också, och i förlängningen klimat,
ja,
eller hur?
Ja, att vi försöker på det här sättet dra vårt strå till stacken till en mer hållbar utveckling. Att de saker som det här säljs här, så de återanvänds ju. Och ibland märker vi också att det cirkulerar sådana som säger att sen när vi har använt kläderna färdigt så kommer de hit en gång till, och då får de andra varvet på återvinning.
Just det. Kläder av någorlunda gott material kan faktiskt användas om och om igen.
Om och om igen. Och det är ju ganska intressant. Och synnerhet böcker också. Folk säger att de köper en bok och säger jag läser den, och så hämtar jag den tillbaka och så köper följande vecka någon annan den.
Mycket bra tänkt. Hörde en sista fråga till dig, Gustav Laxell. Vad ger det här arbetet och gemenskapen dig? Hur tänker du när du går hem härifrån? Att du har, vad har du med dig?
Ja, jag har med mig att man har gjort någon nytta för att få en lite bättre värld. Att det är nog kanske min tanke att man på något sätt bidrar till att dels hjälpa människor i nöd och dels också en miljögärning att, som minskar på den totala belastningen och att vi då får en kanske lite mer klimatsmart värld i framtiden.